Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack, Svenska möten! Om du läser i tidningen att någon har gått bort, kanske i sviten av corona, är du då en av dem som genast börjar fundera på vilken utav alla dolda sjukdomar den här människan gick och drog på, och kanske om den var överviktig eller hade rökt väldigt mycket mer än man borde. I sådana fall är det här ett avsnitt extra mycket för dig.
Välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och om det är första gången ni lyssnar på den här podden så kan jag meddela att det vi gör är att vi försöker djupdyka ner i vårt mänskliga psyke och förstå våra beteenden. Och det gör vi med hjälp av forskningen där Björn läser precis allt som finns att läsa på ämnet och jag sitter bredvid och ställer dumma frågor för eder skull. Idag ska vi prata om tankefelet som gör att vi tycker att vissa människor förtjänar sin framgång och andra får skylla sig själva när det går illa. Idag ska vi alltså prata om något som heter vad, Björn?
Just World Fallacy, eller rättvis värld-hypotesen, skulle man kunna översätta det till.
Är fallacy verkligen översättbart med hypotes, eller fallacy är lite mer felslutsaktigt, eller?
Ja, tankefel så. Men den kallas också Just World Hypothesis på engelska. Så att det är då tankefelet att en persons handlingar får moraliskt passande konsekvenser. Det vill säga att goda handlingar i slutändan belönas och att onda bestraffas. Och det, Lina, förutsätter ju egentligen något slags universell kraft som ser till att det blir så, upprättar en moralisk balans, eller hur?
Någon som för kassabok över allt detta, och det hoppas jag verkligen att någon gör, för så ser jag på världen.
Ja, visst, och det gör ju vi människor lite till man så där. Det här är någonting som reflekteras i såna här ordstäv på massa olika språk, som man bäddar får man ligga, till exempel.
Just det, så skörda. Etc.
What comes around goes around på engelska och så. Och det finns en forskare som vi kommer uppehålla oss särskilt mycket vid idag. Han skriver i en av sina studier så här att det är uppenbart att de flesta för att undvika galenskap inte kan tro att världen styrs av slumpmässiga belöningar. Den här forskaren då, han heter Melvin J. Lerner. Han är amerikan. Född 1929, då är man ju väldigt vuxen, så att säga. Han lever fortfarande. Han har jobbat i Europa, men i huvudsak i Kanada faktiskt, på University of Waterloo i Ontario. Och han intresserade sig för det här fenomenet på 60-talet. Till exempel, hur kan det komma sig att det finns regimer, alltså den här fruktansvärda diktaturer, som ändå har stöd hos befolkningen? Alltså regimer som orsakar massa lidande och elände hos stora delar av befolkningen. Hur kan det komma sig att de är populära? Det var en sån grej han funderade på. Och sen så var det också så att när han utbildade sig till klinisk psykolog och var ute på kliniken, ute i verksamheter och sådär, så noterade han att många av hans kollegor som var superfina, varma, snälla personer kunde när de pratade om patienter och så snacka på ett sätt som antydde att de här patienterna hade sig själva att skylla för sitt tillstånd. Och han fick inte riktigt det att hänga ihop. Liksom, hur kan de här varma, goa kollegorna till mig prata om patienterna på det här viset? Och sen så gjorde han ytterligare en observation, och det var att bland studenter och andra i hans omgivning så, som var liksom medelklass, övre medelklass, well off, så där i största allmänhet, att de kunde prata om fattiga människor som lata eller att de fick skylla sig själva på något sätt, att det fanns ett sånt allmänt resonemang när man pratade om folk som hade det lite sämre ställt, att man ofta landade i den typen av liksom resonemang, och att man bortsåg ifrån strukturella förklaringar till fattigdom, att det liksom var något fel på systemet eller så, utan att det landade i den här personen, antingen i personliga egenskaper eller i prestation, så där, att brist i karaktär eller brist i prestation var sånt som man använde för att förklara varför en person var tiggare och inte advokat.
Det här är ju inte något som bara Melvins psykologkamrater hemföll till, utan det är väl något vi alla gör lite till mans även idag, va?
Ja, precis. Så att det är det då som gör det här till ett liksom allmänt tankefel. Det här just world fallacy, att vi gör det lite grann i största allmänhet. Sådär. Det här har då studerats i många decennier nu. Det finns mycket forskning om det. Fynden är liksom ordentligt replikerade, men man har förfinat mätmetoderna. Och då kan man se att folk har olika mycket, alltså man kan vara olika mycket påverkad av det här tankefelet.
Mm.
Handgripligt började då Lerner att kika på det här 1965, alltså i sin forskning. Han gjorde då en studie som var så här att när man slumpmässigt delade in folk i grupper där ena gruppen belönades för någon typ av prestation och den andra gruppen inte fick någon belöning för samma prestation. Sådana observatörer som då såg det här förloppet gav då liksom en högre rating på så här personliga karaktäristika hos den här som hade fått belöningen. Är du med?
Mm. Man läser in att så här, den här fick något och då måste det betyda att den har gjort sig förtjänt av det.
Ja, just det.
Alltså det måste ligga mycket goda saker till grund för det.
Precis. Och det blev till och med så att till och med när folk visste, när de fick veta att det var en slumpmässigt utdelad belöning, gav man ändå en högre rating, liksom så här likability rating till den här personen som hade fått en belöning då, en slumpmässig belöning. Så till och med när man hade svart på vitt att han inte hade gjort någonting, liksom förtjänat den med sitt arbete.
Gud, alltså det här är liksom, det är en sån central dumhet. Jag märker att det liksom går in i så många av våra tidigare avsnitt, alltså hela vägen in i ett av de första där Benjamin Franklin effekten att om du beter dig snällt mot någon så börjar din hjärna tänka att åh, jag måste tycka om den här personen.
Ja.
Och tvärtom på andra sättet. Och att det även då är det här, så här om jag objektivt bedömer att någon har framgång så måste det måste helt enkelt bero på att den här människan är framgångsvärd. Det finns ingen slump.
Precis, den här liksom konsekvensprincipen att saker och ting måste hänga ihop. Kognitiv dissonans, som ju är också själva grunden till den här Benjamin Franklin-effekten då, väldigt nära besläktat med den här forskningen, och det är också, om man läser hans studier så refererar han mycket till det. Så att det hänger nära ihop, ja.
Jo, jag vill ha mer forskning om det här, det tycker jag var jätteroligt.
Ja, precis. Så att det var hans liksom första lilla stab på den här frågan då, och då började han formulera den här idén om just world fallacy, att vi har den här idén om att man liksom bestraffas eller belönas beroende på person och prestation här i livet. Att vi alla går runt och tänker lite så för att stå ut med våra liv. Och han gick till och med så långt som att säga att vi behöver nog det här tankefelet, annars skulle allting bli lite meningslöst. Så Lerner formulerade de här idéerna nu som vi precis har tagit upp. Och sen så var han så här, hur kan jag designa ett test där jag verkligen kan undersöka det här i detalj och kolla om det stämmer.
Mm.
1966 var det här. University of Kansas. Den här studien heter, om det är någon som vill läsa, den finns som hel pdf på nätet. Då heter den Observer's Reaction to the Innocent Victim. Innocent Victim inom situationstecken. Compassion or Rejection heter den. University of Kansas, och det var 72 studenter som ingick i den här studien då. Och upplägget var så här att de fick höra att nu ska vi testa personer som ni kommer se på andra sidan en sån här spegel, du vet, enkelriktad spegelvägg. Den kan inte se er, men ni kan se den. För att vi håller på att undersöka vilka personlighetstyper eller vilka personer som klarar av att prestera bra i en stressig situation. Du vet, ungefär som man måste, kanske är det militär eller som astronaut eller så. Alltså du vet, så här, att man har väldigt svettigt men som ändå klarar att prestera. Så att ni ska få titta på och rata sådana personer. Ungefär så var upplägget.
Mm.
Men som det så ofta är så var liksom allt bara ett stort lur. Och på andra sidan av spegelväggen så satt det då en person som var skådis och låtsades att genomföra ett test som gick ut på att skådisen skulle lära sig sådana par av nonsensstavelser. Typ, säg två nonsensstavelser, Lina.
Bö-le.
Ja, till exempel.
Fast du blev det bulle, men du har bö-le.
Okej.
Inte bulle, alltså.
Det kom en sån ström av sådana nonsensstavelser och den här personen skulle då minnas dem i par.
Mm.
Och om det blev fel så fick vederbörande en elchock som var liksom smärtsamma, plågsamma, och den här personen låtsades då att det gjorde jätteont och visade det på olika sätt på andra sidan den här spegelväggen. Och sen så stod de här 72 försökspersonerna som inte visste om att allt det här var en setup. Då skulle de stå där och titta på de här personerna som bestraffades på massa olika vis. Mm. Och de här observatörerna då, de 72, de fick rata den här stackaren som fick elchocker på massa olika sätt. Det var fem olika frågor. Till exempel, alltså hur beundransvärd och likable är den här personen? Skulle den här personen passa bra in i mitt kompisgäng och så? Olika sätt att mäta hur mycket de tyckte om den här personen, mer eller mindre. Och så testar man det här under lite olika betingelser. Bland annat vid en betingelse där man pausade efter 10 minuters plågor och sa att nu kan ni bestämma hur vi ska fortsätta det här experimentet. Vi kommer fortsätta det här experimentet efter en liten paus. Och så kan ni bestämma hur upplägget ska vara, om vi ska liksom jobba med belöning, bestraffning eller så. Så att då kunde de här 72 försökspersonerna, då kunde de styra fortsättningen lite grann. De kunde välja att belöna offret. Och så var det i en annan betingelse där den här personen var en martyr. Alltså det här offret var liksom en martyr och var så här, nej men jag vill verkligen inte fortsätta det här experimentet. Och då sa försöksledaren i det här skådespelet att men du, om inte du fortsätter det här, då kommer ingen av de här försökspersonerna att få såna här credits för att de har deltagit som försökspersoner. Vill du verkligen sabba för alla människor som har kommit hit nu för att delta i det här experimentet? Och då sa skådisen, nej men alltså jag vill verkligen, men okej då, jag gör väl det då. Så, alltså martyrroll. Och sen så var det i ytterligare betingelser då där det här liksom lidandet skulle fortsätta utan att försökspersonerna kunde göra någonting om saken. Och då visade det sig att man liksom nedvärderade den här stackaren som allra mest i den här martyrbetingelsen. Och näst mest när lidandet bara skulle fortsätta utan att man kunde påverka det överhuvudtaget. Och man nedvärderade som minst när man faktiskt kunde gå in och justera verkligheten för det här offret.
Och vad betyder det?
Jo, det betyder att Lerner, forskaren här, kände att min hypotes stämmer till 100%. Därför att om man för att stå ut med att det här offret har det för jävligt måste nedvärdera offret, då finns det en sån här föreställning om en rättvis värld som liksom har rubbats och som man då måste hantera genom att säga att offret förtjänade det här.
Just det, jag måste korrigera den där orimligheten, liksom glappet i rimlighet.
Och allra mest så blev det då när det var en martyrbetingelse. Alltså om den här personen säger så här att jag är beredd att offra mig för er, stå ut med ytterligare 10 minuter elchocker. Otroligt jobbigt, va? Här är någon som inte bara står ut utan dessutom gör det för att vara liksom god mot oss. Och det får man inte ihop med bilden av en rättvis värld, att världen ska vara rättvis. Så att då måste man liksom bara dra ner likability-reglaget på den här personen.
Och här måste vi pausa lite. För den personen som offrar sig för andra och gör liksom en insats, så där, den vill vi väl ha många av. Vi vill väl belöna det beteendet. Alltså rent, tänker evolutionärt, så här, vi behöver bygga en bro över till andra sidan, men vi behöver någon som vi har slut på pinnar, så någon behöver lägga sig som en pinne så vi kan köra över den personen. Det här, jag sitter och tittar ut över en sjö, det är därför den här liknelsen kommer, den är kanske inte helt rimlig, men du förstår vad jag menar, Björn. Den personen som lägger sig där och gör brobyggandet möjligt för alla skull, oavsett om den gör det glatt och villigt eller aj, det är pissjobbigt men jag ställer upp. Sådana vill vi väl ha, de borde vi väl på ett kollektivt plan se till att belöna och inte börja tänka illa om.
Ja, alltså det är ju, tycker jag, en smart och bra observation, och faktum är att han tar upp det själv i den här studien när han skriver i liksom slutsatserna av Lerner då. För att han tycker också att det är ett, liksom, ett kanske lite så här överraskande fynd som han liksom resonerar kring. Och jag tänker mig att antingen så kan man ju skapa då ett så här hjältenarrativ. Här har vi liksom Lina, hon la sig som en pinne över floden så vi kunde köra över henne. Vilken fantastisk hjälte. Vi gör fondtapeter av hennes ansikte i alla hem. Så att det är liksom ett sätt då att dela med det här liksom psykologiska obehag som uppstår på grund av att man använt dig som en levande bro. Men ett annat sätt att tackla det är ju att liksom nedvärdera dig så att man, alltså om det var någon som skulle vara en mänsklig bro här, så var det väl ändå liksom tur att det var Lina, eller det känns ju rimligt eftersom hon är en sån rövhatt.
Det är viktigt att vara snäll, tycker jag. Det är viktigt, jag tror på karma. Jag tror att det man gör mot andra människor får man förr eller senare tillbaka själv. Förra veckan hällde jag ravioli i mina grannars brevinkast. Och då tänkte jag, undrar just vad de har gjort för skit för att förtjäna det här. Karma is a bitch.
Jag sitter just nu och läser en otroligt spännande bok. Den heter Vår ekonomi och den är skriven av Sigge Eklunds pappa, Claes Eklund, som är nationalekonom.
Det var så kurslitteratur när jag pluggade nationalekonomi.
Ja, men exakt. Mm. Och det är förmodligen din bok jag läser. Jag köpte den på en loppis här i Dalarna. Den är utgiven 1995, så att den är liksom inte så... Min utgåva är inte så himla aktuell, men den är så otroligt spännande för att den handlar om hur allt sånt här funkar med liksom BNP, avkastning, inflation, arbetslöshet och så vidare. Och då är det så tacksamt att i en sån bok med liksom nationalekonomiska kalkyler och diagram se just det här, hur dels hur allting hänger ihop, men sen även de här mänskliga tankefelen, hur de hela tiden är där och påverkar. Och just utan att liksom bli partipolitisk så ser man ju det även i den här boken, att allt sånt där som har att göra med liksom arbetslösa arbetar dåligt eller pluggar dåligt, alltså förtjänar de inte lön. Eller så alltså, det blir liksom att det är ju också såklart hänger ihop med samma tankefel. Alltså att om man inte lyfter blicken och ser till sammanhang, arv, bakgrundsstrukturer, möjligheter, så är det otroligt lätt att bara börja räkna på människor som om de vore bra eller dåliga äpplen.
Just det. Och sen så ska man ju säga då att det är ju klart att så att säga prestation och personlighet och sånt spelar roll också. Alltså vi vill ju inte uppmana någon eller liksom inspirera någon till att sluta med det som kallas prosociala beteenden, alltså att göra gott för andra.
Nej.
Utan det man kan säga om det är ju att vi har ju sett då i forskning att det faktiskt lönar sig ofta. Dels att man mår kanon av det. Alltså det har liksom ett egenvärde i sig. Bara att göra någonting gott för någon annan gör att man mår bra av sånt. Så att dels mår man bra själv, men att det också kan löna sig på olika sätt att vara prosocial. Vi har ju sett då till exempel att i normaltillståndet så är det folk som gör schyssta grejer för andra som blir informella och formella ledare. Men det som gör att det är tankefel är då liksom tendensen att så att säga övervärdera den här rättvisefaktorn.
Ja, just det.
Världen är ju inte styrd bara av slump så att säga, utan det finns ju också, alltså man har ju ett personligt ansvar och så, såklart, men just det här liksom överskattandet av den här karmafaktorn. Och den kan ju bli ganska liksom nasty. Vi pratade om det här tidigare att man tycker att fattiga får skylla sig själva. Är det någonting du har stött på någon gång, Lina?
Ja, alltså min starka reflektion, det jag associerar till direkt är ju, varför hade du så kort kjol, våldtagna tjej?
Yes, precis. Och det där finns det mycket forskning om, hela det här begreppet victim blaming.
Men även rasism är väl liksom rakt upp och ner detta. Mm. Att säga, hur ska jag stå ut med att det är människor från vissa delar av världen som främst serverar mig min hamburgare där jag bor i Amerika eller även i Sverige? Ja, då måste jag helt enkelt förklara för mig själv med att den där typen av människor inte klarar av bättre arbeten, trivs med det här, är för korkade. Alltså det är liksom rakt ut rasism som måste handla om den där typen av tankefel för att kunna liksom vidmakthållas.
Precis, och det där finns det också så att säga hård forskning på. Till exempel en brittisk studie från 1992, The Just World and the Third World, British Explanations for Poverty Abroad, där man mätte då hur stark den här Just World-uppfattningen var hos folk och kunde då konstatera att high Just World believers höll i mycket högre grad med om att tredje världens problem liksom berodde på faktorer hos människorna. Medan de som var så här låga Just World believers i högre utsträckning sa att fattigdomen beror på exploatering, kolonialism, världsekonomins alltså system, krig, sådana saker, att de var mycket mer benägna att se de här omvärldsfaktorerna då.
Men varför gör vi det här? Alltså varför, jag förstår att hela den här liksom, ja, vi vill att det ska gå ihop på något vis. Men är det också, är det en rädsla för att om jag ser en fattig person som har hamnat i världens kris, då vill inte jag behöva tänka att det där skulle kunna hända mig. Jag blir skraj om jag behöver tänka att det där kan hända vem som helst. Jag måste liksom se det som predestinerat eller förtjänt eller någonting. Alltså, så länge jag håller mig från att göra det den gjorde så är jag safe.
Ja, det finns helt säkert en sån aspekt också, att det blir ett liksom skydd för ens egna tankar om framtiden och sådär.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag har ju vänner som har varit med om jävligt mycket skit. Framförallt de senaste 5 åren. Alltså att det har varit liksom dödsfall och nära som har tagit livet av sig, man har blivit uppsagd från jobbet, skadat sig, så kan inte spela fotboll mer fast det är det viktigaste i ens liv, eller inte dansa mer. Alltså, elände på elände på elände upptravat till liksom en bajsmacka som är flera meter hög. Och för de människorna så har det ju inte gått att inte hemfalla till någon idé om att så här, det här har jag förmodligen förtjänat. Så här, vad har jag gjort för fel som har gjort att jag har hamnat här? Så det är ju inte bara att man tänker så om andra, utan att man liksom just blir så om sig själv också och egna misslyckanden. Och så här, jag har ju suttit och lyssnat på folk som pratar om att det här måste vara för att jag, och så försöka liksom lösa matematiken.
Ja.
Usch, ja,
absolut. Och precis det där som du nämnde nu, alltså man har forskat specifikt på det, den här på offersidan, att man även där så att säga hemfaller till den här typen av tänkande. Och det finns också ett sånt här socialpsykologiskt begrepp som kallas self-handicapping, som vi kanske gör något eget avsnitt om någon gång. Och det är det här när man liksom aktivt sätter upp hinder för sig själv, nästan som ett skydd, du vet, att man, det är ingen idé att jag hoppar på den där utbildningen, jag kommer ändå aldrig klara den.
Ja, just det, varför skulle jag bjuda den här personen på dejten, skulle jag ändå inte vilja gå.
Just det, så att man liksom sätter upp massa så här mentala hinder som gör att man inte behöver riska saker. Mm. Alltså det är någon slags liksom skyddsmekanism då, kan man väl säga. Också lite besläktat med det, och sånt här begrepp som man stöter på när man läser på om det här.
Om det här är något man gör även med sig själv, alltså, åh, vilken framgång jag har, inte så konstigt, så mycket som jag har slitit för detta. Alternativt, jag bröt benet igen, det måste vara mitt eget fel, jag är värdelös. Skurkar som medvetet gör handlingar som rimligtvis borde leda till liksom just world straff.
Mm.
Har de inte det här tankefelet?
Nej, då kan man föreställa sig att de inte har någon speciell sån just world.
Därmed är tankefelet liksom vårt vaccin mot det. För att om det inte finns ett karmakonto, så vad hindrar mig då från att i växthuset där man kan köpa självodlade grönsaker och få lägga pengar i en liten burk för att man har tagit en knippe tomater, vad hindrar mig från att bara haha, jag lägger inte pengar, jag tar alla pengar istället, för det finns ingen jävel som kommer komma på mig, och det finns inget karmakonto, världen är inte rättvis, haha.
Nej, visst, så att du är inne på någonting viktigt här, och det är ju att det här är bra för oss på massa sätt.
Mm.
Det här är bra för oss på massa sätt, och det finns också så här solid forskning som visar att, alltså, man ska vara tacksam att man går runt med någon sån här slags grundidé. Till exempel studie från 96, The Importance of Distinguishing the Belief in a Just World for Self versus for Others, Implications for Psychological Well-being heter den studien. Och där kunde man konstatera tydliga effekter på, om man hade en sån här just world-uppfattning, så var det associerat med lägre grad av stress, lägre grad av depression och högre grad av sån här well-being, alltså ett livstillfredsställelse helt enkelt. Man får ihop sin värld, och jag tänker mig att man ägnar sig också mer åt olika typer av liksom prosociala beteenden. Man har säkert ett liksom, ja men typ allt blir trevligare om man går runt och tänker sig att det lönar sig att göra gott här i världen.
Men är det så bra då att vi spelar in ett avsnitt som påpekar att det här är tankefel, kära lyssnare?
Ja, men jag tror att det kan vara det, för att då kan man bli uppmärksam på avarterna. Alltså man kan väl liksom embracea det delvis, men vara lite uppmärksam på när man får de här rätt åt de tankarna.
Mm, just det.
Eller så här, de får skylla sig själv tankarna, så att man kan påminna sig själv om att världen är komplex och att vi har ett personligt ansvar. Det vi gör spelar roll, men det finns också mycket, mycket annat som påverkar.
Mm.
Och att vi inte blir för enkelspåriga, helt enkelt. Så att faktiskt, som vi pratar om så ofta, det här liksom Kahneman-grejen, att lyfta upp det från magkänsla till hjärnan lite mer, eller bli lite mer resonerande. Plocka upp det i system 2, för att prata Kahnemans språk. Jag tänker mig på en sån här makronivå, Lina, att Norge borde ju få någon sån här karma-straff.
Ja, Jag märker att jag tänker precis samma banor. Alltså nu liksom typ coronarelaterat, alltså så fort det liksom blir någonting så här, nationerna koppling och man bara, det här borde ju inte gå bra för Norge, eller så här, oljepriset sjunker, man bara, ja, vad var det jag sa? Alltså det är något så himla, gud så osympatiskt det är. Men det får bara inte gå så bra för någon, för det blir ju orättvist. Eller
ja,
blir
nej, liksom... men precis. Nej men jag tänker för att med dem är det då, alltså de har ju de här otroliga fjordarna och oljan.
Mm.
De har liksom vunnit på lotto 2 gånger och vi har så här uppfunnit oss och gnetat oss till vårt välstånd. Men sen brukar jag tänka att de har ju så risig lunchkultur så att det är deras straff.
Ja, verkligen.
Eller hur? Det är en så här köttfärslimpa på en brödbit. Jag tänker också på det här med liksom nyrik versus rik. Alltså, nya pengar versus gamla pengar. Där är ju, jag känner att jag personligen har ju, ja, men du vet, så här, ärvda pappas pengar. Noll respekt.
Och det tycker jag med rätta kanske. Man kan väl få ha noll respekt för det. Eller lika mycket respekt som man har för alla andra människor som bara föds och är.
Sen så det kuriösa där är, man tänker sig att de liksom, de är säkert särskilt benägna att gå runt med sån här liksom just world-tankar i relation till folk som inte har pengar.
Alltså det föreställer mig att man måste ha, alltså bara light-versionen nu när jag sitter i vårt hus i Dalarna som pappas mamma mamma var piga och hennes 2 döttrar fick ärva det här huset av mannen Thomson som var ensam och bodde i det. Och det gör att jag idag kan sitta på det här fantastiska, liksom, det är ett gods, men det är ett jättefint hus i Dalarna. Och jag bara inbillar mig att så här, åh, för att min farmors mamma var så otroligt bra piga och för att hennes döttrar, så här, jag försöker liksom förklara det för mig själv att det här är förtjänt. Fastän det verkligen bara är bussig människa, slump och alltså det är...
Just det, och vet du vad? Det finns faktiskt en term för det. Det fundamentala attributionsfelet. Det är att man, vår mänskliga tendens, olika stark hos olika personer, men att attribuera framgångar till saker hos oss själva. Jag fick det här jobbet för att jag är... förtjänt av det, smart, duktig, bla bla bla. Men att attribuera motgångar till omvärldsfaktorer. Jag blev av med jobbet för att det var lågkonjunktur. Karma is a bitch! Apropå liksom corona då och sjukdom. Så jag tycker man har sett en del sån liksom shaming i olika flöden. Att du vet, det här med liksom överviktiga som riskgrupp, rökare som riskgrupp.
Alltså inte bara sett, Björn, man har väl ändå känt. Alltså i stort sett varenda gång när jag ser någon, nu har den här personen gått bort, så blir min, alltså hjärnan går igång som satan och måste lista ut, så här, var den där personen, den ser lite smal ut, men var den egentligen överviktig? Vilken dold, icke-synlig sjukdom var det som fanns där? Hur levde den här personen egentligen? Alltså, det är som att jag måste få ett kvitto på att det här var den logiska påföljden efter ett liv i synd på något vis.
Ja, det, alltså, och på ett sätt då den liksom moraliskt riktiga, om man ska vara krass. Ja. Alltså att man har en sån impuls och är ute på jakt efter sådana saker. Det blir inte alltid så sympatiskt. Och,
men vidrigt!
Ja, och man har sett det i... Det finns forskningsstudier på det här. Man har sett en stark tilltro till den här liksom, just world-idén. Hade ett samband, starkt samband med hur man såg på AIDS-offer eller folk som dog i AIDS, till exempel. Så det hängde nära ihop att man så att säga... nedvärderade dem om man var en sån, hade en väldigt stark just world uppfattning. Intressant nog, cancer verkade vara ett undantag. Alltså den här liksom nedvärderingen av sjukdomsoffer var väldigt utbredd, men cancer verkade vara lite så här, kvalitativt annorlunda, hittade man i någon studie då. Work and pray, live on hay. You'll get high in the
sky when you die. That's a lie. Men när det kommer till religion då? Det känns ju som att det är rakt upp och ner just world, där domaren när det kommer till just world är gud eller gudarna.
Just det, precis. Det blir ett sätt att stå ut med lidande. Jag tänker på när man, du vet, man hade ju inte varit så sugen på att åka tidsmaskin till 1311. Eller hur, Lina?
Remind me, vad hände då?
Nej, men du hade fått bo i något skjul med jordgolv och så hade du fått äta middag ur...
saltad sten, nej. Det vill jag ju inte.
Ur någon jättestor skål som alla i din familj hade, ni hade inte ens haft gafflar utan ni hade suttit där med varsin liksom träslev och slurpat i er ur samma skål. Och sen så hade dina kompisar dött en efter en vid så här 9, 11.
Välkommen till Björns fantasihistorieätarna livet.
Nej, men alltså min poäng är att det var ett jävla elände. Och ja. Jag tänker så här, det enda sättet att stå ut i en sån värld är ju att ha den här idén om en liksom avräkning.
Ja, och belöningen kommer sen. Det finns någon som för kassabok och som kommer och någon vid pärleporten som ger mig det jag förtjänat.
Exakt så.
Och med det ska vi tacka för idag. Björn Hedensjö och jag som heter Lina Thomsgård klippte ihop detta program, har vår eminenta producent Klara Wallin gjort. Och det här var sista avsnittet för denna säsong av Dumma Människor. Vi ska så fort vi kan försöka samla oss igen och spela in fler avsnitt. Och är du ett företag eller någon som på något sätt vill sponsra oss till att detta blir möjligt, hör av dig till dummamänniskor@gmail.com. Vi längtar efter att spela in fler avsnitt och förklara för dig varför du är så dum. Precis som vi också. Tack och hej för oss för denna gång.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.